Här börjar Kärlekens vita duvor av Barbara Cartland, översatt av Tora Bergengren, inläst av Monica Einarsson för Saga. Kapitel 1. Är du säker på att det här är alla pengar din far lämnade efter sig? Frågade Lady Catherine Kennington med skarp röst.
Jag är rädd för att det är allt, utom huset förstås.
Lady Catherine såg föraktfull ut. Jag kan inte tänka mig att det ger så mycket, även om du skulle hitta någon som vill köpa det. Hon gjorde en paus och såg på sin systerdotter. Jag har aldrig kunnat förstå varför din far, och jag antar att det var med din mors samtycke, ville bo i ett råtthål som det här, tillade hon ännu mer föraktfullt.
De var mycket lyckliga här, sa Nolita Walford.
Hennes röst var mjuk, musikalisk och en aning skrämd, och den var mycket olik mosterns självsäkra tonfall. Trots att hon lät så urskuldande hindrade det inte Lady Catherines något aggressiva sätt. Det var som om hon hade tvingats att ta itu med ett problem som hon hade fått på halsen och som hon inte tyckte om. Hon gick igenom det lilla men vackra vardagsrummet med dess luggslitna matta och urblekta gardiner och ställde sig och tittade ut mot trädgården som prunkade av blommor och var förvånansvärt välskött. Har du tänkt på din framtid, Nolita? Frågade hon.
Jag tänkte, moster Catherine, att jag kanske skulle kunna bo kvar här.
Ensam och utan någon som ser efter dig, sa Lady Catherine och såg frågande på henne. Du kan knappast vänta dig att jag ska gå med på det.
Jag tänkte att om Johnson och hans fru fanns här så skulle jag kunna klara mig på de 100 pund om året som jag kommer att ha över när alla räkningar är betalda.
Mitt kära barn, du kanske är dum, men inte så dum att du tror att du som min systerdotter och naturligtvis din farbror Roberts brorsdotter skulle kunna bo här ensam vid din ålder.
Hur gammal skulle jag behöva vara, moster Catherine, innan jag skulle kunna göra det?
En hel del äldre än du är nu, svarade Lady Catherine korthugget. Och när den dagen kommer, vem vet om du inte hittat en äkta man då? Lady Catherine talade om det på ett sätt som gjorde det helt klart att hon ansåg det osannolikt. Och Nolita frågade sig själv vem som skulle vilja ha en hustru utan någon annan social ställning än den som några få förnäma släktingar gav henne. Och med bara 100 pund om året, som nätt och jämnt räckte för att hon skulle slippa svälta. Redan innan hennes moster kom till begravningen visste hon att hon skulle tvingas känna sig som den fattiga släktingen. Hennes mor hade ofta skrattande berättat för henne att det var så det betraktade henne. Dina morföräldrar och givetvis också mina syskon var förfärade, hade hon berättat för sin dotter, över att jag ville gifta mig med någon som var så fattig och obetydlig som din far. Men mitt kära barn, jag blev kär i honom redan första gången vi träffades. Jag antar att det var för att pappa såg så underbar ut i sin regementsuniform, sa Nolita en gång. Jag har aldrig sett en man som sett så bra ut, hade hennes mor mjukt svarat. Som soldat kunde han naturligtvis inte försörja en hustru, så han lämnade livgrenadjärerna och har alltid bedyrat att han aldrig ångrat det. Jag är säker på att det är sant, mamma, men du skulle inte ha behövt vara så fattig om din far hade varit snällare. Trots allt var han som Earl Lovestoft en mycket rik man. Hennes mor hade skrattat. I varje engelsk familj med en fin titel går pengarna alltid till den äldste sonen, och det var min bror Robert. Man förväntade sig att flickorna skulle hitta rika äkta män. Men pengar hade aldrig verkat vara något bekymmer, tänkte Nolita nu. Huset hade alltid varit fyllt av solsken och skratt. Hon kunde inte föreställa sig två människor som kunde ha varit lyckligare än hennes far och mor. Den enda tröst hon hade var att de hade dött tillsammans när den knappt inkörda hästen som hennes far körde hade sprungit in i ett tåg vid en järnvägskorsning en mörk kväll när det var på väg hem från en middag.